gör vi grumliga vikar klara igen. Hur tar man reda på vad vargar helst äter? Naturmorgon den 1 oktober 2022 bjuder på nära berättelser och stora sammanhang. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Och morgonens fältreporter Lena Näslund finns i en grundvik på Gräsö i Upplands skärgård. God morgon, Lena.
God morgon. Linda Kumblad, som är vår ciceron den här morgonen, har rott oss ut till öppet hav. Och precis nu så flög havsörnen över inloppet till Östanfjärden på Gräsö. Som en mörk silhuett, för det är ju fortfarande ganska skumt. Men det var ganska mäktigt.
Ja. Har ni väckt havsörnen, tror du, eller var den också? Är det också nu den är igång? Liksom? Är det en naturmorgon?
Jag tror att den kanske börjar att patrullera lite försiktigt nu. Spillkråkan har ropat, några änder kom och drog längs med inloppet till fjärden. Vi är ju på Gräsö. Och jag ser en fyr som blinkar. Jag tror att det är blink var tredje sekund. Och om det möjligtvis kan stämma med Understens fyr. I alla fall så är det en fyr som blinkar. Och utanför oss här så har vi inte särskilt långt över till Åland. Så har vi placerat oss lite grann på kartan. Öregrund är ju på fastlandet och punkten som man når Gräsö ifrån.
Precis. Och det kommer ju liksom handla lite om grumlighet och om övergördhet och problemen som finns i Östersjön. Fast utifrån ett hoppfullt perspektiv är tanken.
Ja, vi hoppas på det.
Mm.
För det är det som det här projektet Levande vikar, som vi ska berätta om, handlar om. Att hitta sätt att faktiskt skruva klockan tillbaka till friskare vikar.
Mm. Så här års kan man också höra en del knatter och knäppningar. Vilka är det som låter så där? Rödhaken, visst, eller är det kanske gärdsmygen? Ja, när fågelsången är på paus så kan man istället lyssna efter andra ljud från fåglarna som stannar. Och idag får vi en fågelsånglektion om knäppningar och knatter. En berguv varnar. När lyssnaren Per Stanser stötte ihop med två berguvar så lät de inte, utan de flög undan. Och kvar under en gran fanns deras byte. Hör om mötet med Europas största uggla strax efter 6:30 här i Naturmorgon. Och dessutom ringer vi upp en expert på just berguvar. Och i vår andra timme ska vi få följa med vargforskarna som tar reda på vad vargarna i Skandinavien äter. De letar spår i skogen.
Alltså det ser ut som typ en grå gammal plastpåse som ligger ihop.
Jag trodde det var en kvist, men jag hörde ett drippa in i honom.
Vad var det, ett ben som du plockade upp?
Ett drippbein i älgen.
Du skulle hitta en pinne och peta med, så var ett revben.
Nu. Men vad är det här?
Det är...
Ja, men är det bommen?
Ja, det är bommen. Ja. Ulven är spytlika bomma, så det blir liggande igen på platsen.
Älgens mage vommen ligger kvar när vargarna har ätit. Reportage om älgforskning är det inte, om vargforskning är det. 6:20. Och Naturmorgon kan man ju höra av sig till. naturmorgon@sverigesradio.se finns vi på, och vi finns på sociala medier. Och Anders Belli skriver: "Hallå Naturmorgon, det känns lätt svindlande att ni sänder från Gräsö, där jag allt sedan 6 års ålder, sommar efter sommar, tillbringade några veckor ända upp i vuxen ålder. Så det är min plats på jorden." Och på den platsen på jorden finns fältreporter Lena Näslund just nu i en roddbåt.
Mm. Vi glider inåt från inloppet till Östanfjärden, eller lokalbefolkningen här har ett annat namn på fjärden.
Ja, vanligtvis så kallas viken för Högklykeviken. Men det beror på vilken karta man tittar på.
Just det, och det är för att Högklykeberget ligger alldeles i närheten här.
Ja, precis.
Men du, vi har varit ute och kikat nu ut över öppet hav. Och det är där som själva viken börjar.
Ja, det kan man säga. Det är ett trångt sund som utgör mynningen till Östanfjärden eller Högklykeviken. Så efter sundet som är ganska smalt och långt och även relativt grunt så öppnar viken upp sig.
Just det. Så nu ska vi ta och arbeta oss tillbaka lite grann in till de mer öppna delarna. Men det här projektet som du jobbar med, Linda, det heter Levande vikar. Och det är just de här grunda vikarna som ni jobbar i. Ni har valt ut ett antal, bland annat den här, som ni verkligen djupdyker i, de grunda vikarna, men försöker kartlägga i detalj.
Ja, precis. Vi fokuserar på de här grunda vikarna för att de är så ekologiskt viktiga. Och just att de har den här trånga passagen in till själva viken gör att de är skyddade från vågor och vind och vattenutbytet med det stora havet utanför blir väldigt begränsat, och det gör att miljön där inne blir speciell. Och en viktig faktor är att vattnet där inne i den grunda viken värms upp mycket snabbare på våren. Och det gör att fisk trivs och går in och lekar där. Och sen att de är grunda gör att det kan finnas rikligt med vegetation där. Och det är en annan sak som fisken behöver för att kunna leka, och fiskynglen behöver för att kunna växa upp snabbt och överleva.
Mm. Du, vi sitter nu precis i vasskanten. Är det en fågel som sitter och låter här inne som knäpper, eller är det själva vasstrånen?
Nej, det är en fågel. Mm. Det är det ju såklart. Jag är osäker på vilken faktiskt. Men det är ju väldigt många fåglar som är knutna till vassen på ett eller annat sätt. Så vassen fyller ju en viktig funktion i de här miljöerna också. Mm. En del fåglar häckar ju till och med i vassen.
Just det. Och här ser vi ju att gatan är ju kantad av vass som just nu är otroligt vacker. För den har liksom fått höstfärger och är guldgul och lyser nästan.
Mm. Ja, verkligen. Och så låter det ju väldigt härligt när man är här mitt i vassen som vi nästan är.
Ja, vi ska så småningom ta oss ännu längre in i vassen. Du, här kommer örnen igen. Och drar en repa över. Nu såg det faktiskt ut som att han kollade in lite vad vi pysslar med.
Ja. Ja. Nyfiken.
På ganska så tunga vingar paddlar den sig fram.
Mm.
Men du, den här viken var för drygt 20 år sedan. En sån här kanonvik, klart vatten, massor av fisk.
Ja, precis. Det har vi ju fått många vittnesmål om, att det var riktigt klart vatten och botten var täckt av kransalger, en ganska lågväxande undervattensväxt eller alg. Och det var gott om fisk och fiskyngel här. Och vi har hört att de som bodde och hade sommarstugor här till och med gick ner till bryggan och tog vatten för att koka gröten i vikens vatten. Så det vittnar ju om att det har varit väldigt bra vatten här. Men nu är det väldigt grumligt vatten och det är ont om vegetation. Och den vegetation som finns är av en helt annat slag. Och sen så hittar vi ju väldigt lite fiskyngel i den här viken. Så den har tyvärr flippat, eller ja, har bytt karaktär. Och det är det vi ska försöka dels förstå varför och göra åtgärder för att förbättra den situationen så att vi kan närma oss den där miljön som fanns för 15-20 år sedan.
Mm. Men du har ju jobbat med ett projekt i Björnefjärden ute på mer öppet vatten, en större fjärd med djupare vatten, med liksom samma mål, att göra konkreta saker som förbättrar miljön.
Ja, precis.
Har det gett dig hopp om att det går?
Ja, jo, men verkligen. Där har vi ju verkligen fått uppleva att om man gör en massa åtgärder på samma plats med ett konkret mål verkligen, så kan det bli bättre. Men vi har också lärt oss att det tar tid och är ganska svårt att få till åtgärder och att man måste ha tålamod, för att det tar ett tag innan naturen hinner svara och återfå sin naturliga karaktär.
Läka. Du ska få jobba lite igen då, så tar vi och ror oss in. Linda får hålla värmen den här morgonen.
Mm. Vad mäktigt att ni har sällskap av en havsörn också, Lena.
Mm. Kul sällskap.
Ja, det är levande vik det på sitt sätt i alla fall. Lena Näslund är det som sitter i båten i Östanfjärden med Linda Kumblad som är systemekolog vid Stockholms universitet och projektledare för det här projektet Levande vikar. Och det är de som vi kommer höra hela morgonen är det tänkt. Om ni är trogna lyssnare på Naturmorgons fågelsångsskola så vet ni vid det här laget hur det låter när rödhake och gärdsmyg sjunger. Men de har ju flera andra läten för sig också. Och precis som det kan krävas en del övning innan man kan hålla isär deras sångstrofer, så behöver man lite tricks för att skilja deras knäppanden och knattrande, deras lock- och varningsläten åt. Här förklarar Mats Ottosson hur man kan tänka, och dessutom tas en tredje art upp som kanske kan förvilla lite grann.
Vi ska ju ägna några avsnitt av Fågelsångsskolan åt andra småfågelläten än regelrätt sång nu. Och det här lätet är det faktiskt ganska kul att lära sig känna igen, för man hör det ofta, även mitt i vintern faktiskt, i alla fall i södra Sverige. Ljudet får mig att tänka på en sån där Geigermätare, en apparat som mäter radioaktiv strålning. Man ser det på film ibland, om inte annat. Ju tätare knäpp, desto mer strålning. Så låter en av våra vanligaste och mest välbekanta småfåglar, en rödhake, när den är lite orolig och vaksam. Vi tog upp rödhakens sång redan i fågelsånglektion nummer 1, den silverklara och porlande. Men det här är alltså ett helt annat av artens läten. Enskilda knäppanden fungerar nog mest som kontaktläten rödhakar emellan. Här är jag, var är du? När intensiteten ökar och knattren tätnar är det ett uttryck för oro. Geigermätare, som sagt var, eller kanske miniatyrkastanjetter som framförs utan någon direkt rytmkänsla. Knäppen kommer lite slumpvis utslängt sådär. Det som jag tror att man löper störst risk att blanda ihop rödhakens knäpp och knatter med är gärdsmygens motsvarande läten. Den här pyttelilla fågeln är också vanlig och kan också höras året runt, i alla fall i södra Sverige. Och det är snarlikt, men visst låter det lite mer fylligt och liksom tjoffigt om gärdsmygen. Mindre vast i knäppandet. Och när gärdsmygens knäppanden tätnar så bildar de jämna, knattrande räckor som... Ja, om rödhaken spelar kastanjett så spelar gärdsmygen kanske på harskramla, en sån här grej som publiken väsnades med under idrottsevenemang förr i tiden. Om någon nu vet hur en sån låter. Sådana där jämnt utdragna räckor av knatter, det hör man knappt från en rödhake. Den är mycket mer oregelbunden upp och ner i intensitet. Däremot kan dubbeltrast faktiskt vara en förväxlingsrisk till en gärdsmygs ihållande knatterräckor. Dubbeltrasten är i och för sig en stor fågel och den låter oftast så här från luften när den flyger förbi, medan gärdsmygen är liten och muslik och studsar omkring i skogens källarvåning med sin harskramla. Men om man varken ser fågeln eller uppfattar varifrån ljudet kommer så kan det bli lite knepigt att hålla dem isär, för lätena är nog så lika. Hör här dubbeltrasten. Och så gärdsmyg. Dubbeltrast igen. Men jag tycker att det här ljudet har en mer mekanisk karaktär. Som när man drar upp en uppdragbar leksak eller något liknande. Och så gärdsmyg. Och för repetitionens skull så avslutar vi väl med en orolig rödhake som knattrar med typisk oregelbundenhet på sina miniatyrkastanjetter.
Sist här en knäppande och knattrande rödhake och innan dess gärdsmyg och dubbeltrast. Lätena var hämtade från senocanto.org och inspelade av Lars Edenius. Och denna och alla andra avsnitt av Mats Ottossons fågelsångsskola finns för lyssning ideligen och hela tiden i SR Play. Sök på Livet enligt Naturmorgon och ny skola finna. Fotografen Jan Nordén i Lund skrev nyss här: "God morgon, jag tror nog att det var en näbbmus som hördes." Då menar han från vassarna hos Lena Näslund i Östanfjärden. Tack för att ni hör av er. Jag tänkte nu att vi tar och reder ut förra veckans naturfråga i Naturmorgon. Så här löd den. "Surt, sa räven, men det är inte rönn vi söker utan ett annat träd i familjen rosväxter. Ett vilt sådant. Det har till och med tornar att försvara sig med. Det sägs att det går att koka gelé på dess relativt små frukter, men ska man göra paj vill man nog gärna ha frukter från en odlad variant. Kanske Gravensteiner. Rätt svar är vildapel, Malus sylvestris. Och de tre vinnarna denna vecka är Anna Lundgren i Havedal som får en termos. Sven Räftel i Göteborg får en tygkasse. Och ett tygmärke går till Pia Lagerlöf i Orrefors. Grattis alla tre. Ja, men den noggranne hörde förstås att förra veckan löd inte frågan exakt som jag just läste den. Vi har rättat oss själva efter att flera kunniga lyssnare uppmärksammat oss på att vi har blandat ihop släkte och familj. Så här skriver till exempel Karin Renström: "Veckans naturfråga får jag inte riktigt ihop. Ska det möjligen stå, men det är inte rönn vi söker utan ett annat träd i familjen rosväxter istället för rossläktet? Joho då, så ska det stå och tack för era uppmärksamma öron." Ingrid Ölund i Ullånger har i vilket fall hittat rätt svar. "Hej, jag tror på vildapel. Jag kom på det direkt eftersom Gravensteiner är en äppelsort och jag har hört talas om att man kan göra gelé på vildapel. Sur saft på vildäpplen användes redan på 1700-talet i olika typer av maträtter. Och virket från vildapel är väldigt hårt, säkert lämpligt för olika bruksföremål." Ann Lindqvist i Nässjö skriver om alla olika namn det här trädet har. Vildapel, vildäpple, surapel, surskrabbor. Kärt barn har många namn. Ja, men sura ja. Karin Sjögren i Gränna, hon skriver: "Så många gånger på ridturen man har plockat ett äpple och tagit ett litet bett och sen grimaserat. Fullt medveten om den sura och bäska smaken, men ändå så lockande att prova och se varje gång." "Men de går att använda", hälsar Håkan Karlsson i Malmö. "Vildapel förser oss med frukt som blandad med rönnbär ger en välsmakande gelé." Ja, vildapel och vilda aplar, det är en smula förvirrande faktiskt, men förhoppningsvis ska vi reda ut det här nu. Svaret på förra veckans fråga var ihopskrivet då, vildapel, eller Malus sylvestris. Och det är en art som har funnits i Skandinavien åtminstone sedan stenåldern, det visar utgrävningar. Men kanske ännu vanligare ute i naturen är vilda aplar. Alltså förvildade tamäpplen kan man säga. Malus domestica heter den arten och det är ur den vi har tagit fram alla goda, vackra sorter som Ingrid Maria, Astrakana, Roma, ja men tusentals andra sorter. Och för att skilja på de båda apelarterna så ska man kika efter hårigheten. För smaken hos en förvildad en kan vara både angenäm och sur. När Joakim Lindvall var på Åland under sensommaren så kikade han och Anke Johansson på någon sorts vilt eller halvvilt äppelträd i hennes trädgård.
Det är ju ett sånt där, inte vet jag riktigt vilt, men halvvilt är det ju.
Men okej, då ska vi se Anke, då går vi upp för din branta slänt här. Och så kommer vi då upp till ett äppelträd, väldigt tjusigt sådant, liksom lite, det här har ni klippt förstås, det är liksom lite akacia liknande.
De här två nedersta grenarna är bortklippta, men annars är själva det här, alltihopa så är nog vilt nog. En del växer ju väldigt vackert.
Den har liksom en väldigt platt krona kan man säga, och så en fin stam. Ja. Ja men väldigt dekorativt. Och så är det små äpplen då?
Ja, nog inte de så små heller.
Är de inte små?
Nej, sådär medel.
Men ja, jag skulle säga att de är små. De är ju som lite förstorade pingisbollar.
Ja. Men de smakar ju inte något vidare heller.
Får man smaka ett?
Jo, varsågod.
Ja, jag testar ett som ser någorlunda moget ut. Ja, men inte så uppjåkigt ändå.
Nej,
lite syrligt.
Syrligt, ja. Och de här vilda eller halvvilda, de har egentligen ingen arom heller. Det är mest bara surt.
Lite sura är de, men ätbara. Det tyder på att detta är ett träd som har vuxit upp ur ett frö från ett tamt äpple, ett Malus domestica. Från den arten så kommer våra goda, vackra äppelsorter. Men runt om i landet finns också förvildade aplar eller äppelträd. En del står kvar vid gamla torp och gårdar, en del har vuxit upp ur bortkastade äppelskruttar. Förmodligen så kommer de flesta äppelträd vi ser i naturen från detta förädlade ursprung. Men i den svenska floran så finns det också Malus sylvestris, vildapel. Den har frukter som är 1-2 cm stora, klotrunda och gulgröna. Och de är ordentligt sura. Men kanske åts de av människor under stenåldern, bland annat från utgrävningar och boplatser vid Omberg så finns det förkolnade vildäpplen daterade till cirka 2500 år före Kristus. Utbredningen för vildapel är södra Sverige upp till Mälardalen. När man ser själva trädet, aplarna, så kan de se väldigt lika ut, men vildapel kan vara utrustad med vassa tornar. Och bladen är helt kala på undersidan, hårigheten är ett bra sätt att skilja arterna åt. De odlade äppelsorternas blad har mer eller mindre ludna bladundersidor och blommorna har håriga foderblad. Men tillbaka till Åland där det finns massor av äppelodlingar. Såklart så kan en del av alla dessa äpplen smitit iväg och vuxit upp till förvildade sorter. Och ett exemplar har hamnat vid Anke Johanssons sommarställe i en solig skogsbacke ner mot den bergsinramade Borgsjön på östra sidan av fasta Åland.
Jag ska tippa på att jag kommer ifrån frö. Jag tror inte att jag kommer ifrån någon planta eller?
Nej.
Nej, och det kan ju bli vad som helst då.
Ja.
Och han här, Adam Häggström som har skrivit Ålands flora, han tycker ju inte om de här han heller. Men då finns det ju det här äkta vildapel.
Det finns naturligt.
Det finns naturligt, ja. Mm. Och sen är det här halvvilda och så finns det ju riktiga. Men sen finns det ju många varianter av de här halvvilda och halvvilda.
Okej, okay, ja. Ja, nej men så dåliga var de
inte.
Nej, inte goda.
Se sådär, ja.
Okej, apel.
Apel.
Ja, Om de hade kikat på undersidan av bladen och de varit helt kala, då hade de kunnat säga om det var en äkta vildapel, Malus sylvestris. Att Joakim tyckte att de var helt okej att tugga på tycker jag ändå tyder på att det var ett tamäpple. Reporter Joakim Lindvall hos Anki Johansson på hennes sommarställe på Åland. Och förresten, 70% av hela Finlands odlade äpplen kommer från just den ögruppen i Östersjön. Berguven är Europas största uggla. Och den är fortsatt ansedd som sårbar på rödlistan och den är nattaktiv. Så att träffa på den när man tar en morgonpromenad, det är ju inte självklart. Men nu ska vi få höra om när Per Stanser var ute med båten i Nyköpings skärgård för 2 veckor sedan. Och på kvällen lade de till vid en av öarna i Backaholmar.
Och sen på morgon så var jag ute på en promenad på ön med min katt, eller våran katt. Och sen när vi gick runt där så rätt vad det var så brakade det till och så kom det fram 2 berguvar under en stor gran, flaxa fram där mitt inne i skogen. Och den första såg jag inte riktigt så bra för att jag hukade mig under en nedfallen gran precis. Men den andra var ju som kom fram, den var ju bara några meter ifrån mig. Och flaxade iväg och det var ju trångt där i skogen så att de knäckte lite grenar, torra grenar där när de flög iväg.
Visste du med en gång att det var berguv?
Nej, jag visste inte med en gång utan jag var tvungen att tänka efter lite. Men de var ju enormt stora. Så det första jag tänkte på var havsörn då. För det har vi mycket i skärgården. Men jag såg ju att de var, att det inte var en havsörn. De var ju spräckliga på ryggen på ett annat sätt än havsörnen. Men jag var ju nära så jag såg stora, enorma klor.
Gjorde du det? Berätta om det.
Ja, jag var ju så nära så att jag såg klorna på nära håll där. Och så hade ju katten med mig. Så det var ju bra att de flög därifrån så att de inte ville attackera katten, tyckte jag.
Jag förstår det.
Ja, det såg ut ungefär som klor på en havsörn. Långa, svarta, kraftiga klor.
Mm. Såg du ögonen? Såg du tofsarna? Eller liksom, vad hann man se?
Nej, utan jag såg, i och med att det var lite olyckligt att jag hukade mig under en gran precis där. Så jag såg inte precis när de framifrån, utan de vände och flög ifrån mig. Så jag såg dem på den andra som kom ut, den var kanske 3 meter ifrån mig. Och jag såg den bakifrån och ryggen på den liksom. Mm. Och vingarna, det var ju, ja, jag skulle gissa, det kändes ju som att det var ungefär 2 meters vingbredd, men de blev inte riktigt så stora, men enormt stor. Och vilken kraft när de flaxade, jag var ju precis bredvid, så att det var imponerande.
Ja, men upplevelsen slutar inte där, för det blev lite detektivarbete vad jag förstår.
Ja, och jag undrar ju vad de gjorde under granen där, så att jag titta under grenarna där och där låg den häger som de precis hade slagit då, som var död, men de hade inte hunnit börja äta på den, de hade gjort något litet hål i den, men de hade inte hunnit börja äta, så jag kom väl mitt och störde dem mitt i måltiden där.
Just det. Men vad tänkte du då om att de hade tagit en häger? Blev du förvånad?
Ja, jag blev förvånad för att jag trodde att de åt gnagare och sånt, så det var väl lite konstigt, tyckte jag.
Mm. Ja, det känns väl som att det finns enklare saker att äta. Men vad vet man? Vi tar tag i den där frågan, Per, och ser om vi kan få ett bra svar på den.
Ja, visst. Ja. Det ska bli kul att höra.
Ja. Ja, men det var alltså Per Stanse som en förmiddag då såg 2 berguvar på en ö i Nyköpings skärgård. Och det väcker ju en del frågor. Vad äter berguven egentligen? Och varför var de aktiva på förmiddagen? Vi säger god morgon till Arne Hegeman, ordförande i Skånes ornitologiska förening. Hej Arne!
Hej, god morgon!
God morgon! Vi måste börja där. Det här var 10 på förmiddagen. Det är väl nattaktiva varelser vi pratar om?
Ja, berguvar brukar vara nattaktiva. De har troligtvis suttit där och sovit, så de har tagit byten under natten. Och ja, de var där på dagkvist faktiskt.
Ja, så de har slumrat lite där under granen helt enkelt.
Ja, det är mest troligtvis. De sover inte hela dagen, de är också ja, vaken under dagen, men de är inte aktiva när det är dagsljus.
Nej. Han sa att han såg de stora svarta klorna, och om man tittar på vår hemsida så har vi fått bilder från dig där du ju hanterar berguv, och då ser man ju också, och du håller ett ganska stadigt grepp om fötterna. Vad är det fara för hans katt till exempel när man möter en berguv?
Nej, när man möter en berguv är det ingen fara, eftersom berguven skulle inte attackera. Den enda risken är att en berguv attackerar när man går till ett bo och försöker ta unga. Där kan en berguv attackera och bli aggressivt. Men inte när man stöter på en berguv i skogen. De bara flyger iväg, så det är ingen fara där.
Nej.
Men visst, om en berguv skulle träffa på en katt, en ensam katt i skogen, det kan man inte utesluta att en berguv skulle försöka att fånga den.
Nej. Vad äter en berguv då?
Ja, de har ganska variabelt bytesval. De kan äta nästan allt från lite insekter över groddor, mycket gnagare och upp till ganska stora fåglar eller även unga rävar. Men mest vanligtvis är gnagare, råttor, duvor och kråkfåglar. Totor och måsfåglar också. Beroende lite på vad det är.
Men du, en häger då, det finns tydligen gott om häger här i skärgården, så det är väl inte så konstigt. Men jag tänker, det kanske är ett bra byte då. Det är en ganska stort byte och de är väl lite sådär smått hjälplösa. Det är ju ingen aggressiv fågel precis. Vad tänker du?
Nej, så det är väl känt att berguvar kan äta hägar. Den är väl en väldigt stor byte. En hägar väger så mellan runt 1,5 kilo och en berguv väger mellan 2 och 3 kilo. Så en berguv är ja, 2 gånger så tung. Men de måste ju också normalt visst ta med byten, särskilt ja, när de har unga och vill mata unga. Så där blir det för ganska stor vikt. Mm. Så det är ingen vanligt byte, men det händer. Och en berguv har ju under natten den fördelen när det är hägar. Men en häger är också faktiskt ganska farligt byte, eftersom de har ju en lång näbb och en lång hals. Och de kan försvara sig väldigt bra. Mm. Så det är inte utan risk för en berguv, eller också om en havsörn skulle ta en häger. Häger, de kan försvara sig väldigt bra, så även som människa, om man har en skadad häger som inte kan flyga längre och man vill ta den, man måste vara extremt försiktigt mot näbben, att man inte blir attackerad.
Har du hållit i en häger någon gång, Arne?
Ja, det har jag. Och sen, ja, man måste hålla halsen och näbben. Och bäst är faktiskt när man har skyddsglasögonen, eftersom de hackar mot ögonen.
Nej.
Så det, ja, man, om man är inte försiktig, där kan man tappa sina ögon om man hanterar en häger.
Jaha, och en berguv hackar inte mot några ögon på en människa?
Nej, en berguv gör det inte, och då är det också inte näbben som är farlig, då är det klorna, eftersom de har de långa, riktigt spetsiga klorna som de är farliga. Så en berguv eller också andra rovfåglar och ugglor, då måste man vara försiktig med fötterna, men inte med näbben.
Just det.
De kan också...
Ja, förlåt.
Ja, förlåt. De kan också bita förstås, men det är inte så allvarligt.
Nej. Kan du, hur lång är en klo på en berguv då?
De kan vara upp till mer än 2, nästan 3 centimeter långa.
Mm.
Så det är rejält klor också. Den kan ju gå in, eller den brukar gå in i byten beroende på vad de fångar för att döda byten. Så det är rejält. Mm. Och en bärtjuv är också en av de få arter som vi har som kan faktiskt äta igelkottar.
Jaha!
Eftersom de klorna är så långt att de kan döda en igelkott även om de har taggar.
Just det. Det finns ju precis hur mycket som helst att prata om bärtjuv, men vi kanske får tacka för denna gången och så får vi återkomma till ämnet. Jag känner att nyfikenheten blir bara större och större, men tack Arne för att du var med.
Ja, tack själv, och där kan vi gärna återkomma.
Ja, tack. Ha en bra dag.
Ja, tack detsamma.
Tack, hej. Arne Hegerman är ordförande i Skånes ornitologiska förening, och ni kan se bilder på honom när han just handskas med bärtjuv på vår webb. Det är ju spektakulära bilder tycker jag. Vid vassen inne i kanalen in mot Östanfjärden ror Linda Kumblad, systemekologen, som ror, tror jag. För Lena Näslund har väl mikrofoner och grejer med sig?
Mm. Jag bara åker med, och nu har faktiskt Linda kraschat in oss i vassen. Och det är ju en väldigt speciell miljö att vara inne i vassen. Och här har du faktiskt tillbringat väldigt mycket tid de senaste. Ja, det här är dag 4 i vassen.
Ja, precis. Vassen är en av de miljöer som vi studerar lite extra mycket nu i år. För förutom att vi ska försöka jobba med att återställa miljön i ett antal vikar med diverse olika åtgärder, så har vi ett antal fallstudier där vi studerar lite olika processer lite mer ingående. Och vassen och att klippa vass är en av de frågeställningarna som vi har. Alltså att klippa vass, det gör man ju på en hel del håll, både i sjöar och i vikar.
Mm, för att begränsa vassens utbredning?
Ja, precis. För att den breder ut sig på många håll. Kanske på grund av övergödning till viss del naturligtvis. Och också för att man inte har strandbete i någon större utsträckning längre.
Just det, för det har man på de allra flesta håll haft på strandängar och öar och sådär.
Ja, precis. Och så klipper man då vass istället för att hålla öppet. Men det vi vill ta reda på, det är vilken effekt har den här vassklippningen på vattenkvaliteten egentligen? Och vilken roll har vassen i de här grunda vikarna? Så då har vi under flera olika fältperioder under året då följt vass som dels låts växa som den är och dels klipps på det vis som man brukar göra.
Mm. Vad är det ni tittar på då hos vassen? Här har vi ju de här höga, styva vassstråna.
Ja, precis. Ja, men då undersöker vi i rutor hur mycket vass som växer och hur mycket näring och kol som den här vassen lagrar in. Och vi undersöker också hur mycket dött organiskt material, alltså död vass, som finns under ytan.
Ja, som dör på vintern och bryts
ja,
ner.
Ja, precis. Naturligt.
Isen liksom. Kanske ja. Skaver av den. Och...
Mm. Så det plockar vi också med oss hem på labb och mäter näringsinnehåll i och kolinnehåll. Och sen så undersöker vi sedimentet under det här dödorganiska materialet som är och också för att mäta vad det innehåller vad det gäller näring och kol, och också vilken kornstorlek sedimentet har, för att förstå bättre vilken effekt vassen har för att lagra näring eller undvika att partiklar rör upp och orsakar grumlighet i vattnet.
Just det, för det är de här sedimenten som är grummelboven till en del.
Ja, precis. Antingen så är det partiklar som orsakar grumlighet, eller så är det att det finns mycket näring löst i vattnet som gör att det kan bli en algblomning då, som man ser som grumlighet också. Så det här med att reda ut vad grumligheten beror på, det är en stor del av det detektivarbete som vi måste göra i de här vikarna. Mm. Och då har vi fallstudierna till hjälp för att bättre förstå vad som kan vara orsaken och vad man kan göra åt det sen.
Mm. Alltså, du och din kollega Sofia Wikström har alltså varit inne i vassarna i torrdräkt och verkligen jobbat er ner till botten av det hela.
Ja, det har varit väldigt geggigt kan man säga. En geggig provtagning. Mm. Men spännande. Jag har inte varit särskilt mycket i vassen tidigare så vi har lärt oss väldigt mycket om det.
Mm. Men du, den här fjärden nu då, den var alltså för 20 år sedan en klar och fin, fiskrik fjärd med mycket växtlighet och kransalger och så. Vad har ni för teorier om, vad är det som har hänt här då? Som har gjort att den har liksom förlorat väldigt mycket av sina funktioner.
Mm. Ja, vi ser ju att den är väldigt övergödd. För vi tar vattenprover en gång i månaden och då ser vi att det byggs upp väldigt mycket näring i vattnet under sommarhalvåret. Mycket större utsträckning än i många andra vikar och utanför den här viken. Så det tyder på att det finns väldigt mycket näring i systemet.
Mm. Och kommer den ifrån?
Ja, där har vi ju en teori att muddringen i det här sundet som har gjorts ett antal gånger är en delförklaring i det åtminstone. Men det måste vi ju gå till botten mer och se om det verkligen kan vara det. Men det mesta tyder på att det har en ganska stor betydelse i det här fallet åtminstone.
Mm. Och det finns en koppling i tiden där mellan muddring och försämring.
Det gör ju det. Så det hjälper oss ju att stärka den teorin lite faktiskt.
Mm. Men du, muddring, det är ju något som man gör i ganska många av de här grunda vikarna.
Mm.
För att kunna ta sig fram med båtar och sådär.
Ja, precis. För att öppna upp lite och kunna komma in med sin båt. Och det verkar vara en risk med det faktiskt. Att man dels kanske blottlägger nya ytor i sedimentet som läcker näring och partiklar som kan bidra till en sämre vattenkvalitet. Men sen om man muddrar väldigt kraftigt också, då kan man ju påverka vattenomsättningen ordentligt i viken. Och det är inte alltid bra, utan då får man ju inte den här varma miljön på våren som är så viktig för fisken. Då riskerar man att bli av eller förlora den effekten.
Mm. Och ni har tittat på fisksamhället också?
Ja, det gör vi. Vi följer ju både fisk och vegetation och hur vattenkvaliteten är. Och då ser vi att den här viken har visserligen en hel del vuxen fisk, men väldigt lite fiskyngel. Och vittnesmål från tidigare och även tidigare undersökningar som andra har gjort pekar ju på att det har varit god fiskföryngring i den här viken tidigare.
Mm. Och samma förändring har ni då sett när det gäller vegetationen?
Ja, precis. Det har ju varit, botten har varit täckt med en lågväxande kransalg här tidigare. Och den har nästan helt försvunnit. Och istället så, den vegetation som finns i högväxt och inte särskilt förekommande överhuvudtaget.
Mm. Sånt där som många som använder vikarna till att bada och sådär inte är så förtjusta över när den slingrar sig runt benen. Ja, vi ska ta oss ut ur vassen för att ta oss till en av de här provtagningspunkterna som finns i det här projektet Levande vikar. Och Linda kommer alltså både från Baltic Waters 2030 som är en stiftelse och Östersjöcentrum som hör till Stockholms universitet. Och så är hon dessutom en fena på ro. Så, då får du köra igen.
Och Lena Näslund, hon är fältreporter och det är i Östanfjärden i Upplands skärgård vi sänder ifrån den här morgonen. Det blir mer från dem och det ska också bli vargdetektivarbete här i Naturmorgon när vi kommer tillbaka. Mm. Den grunda havsviken på Gräse har grumligt vatten, mycket påväxt alger och ont om fiskyngel. Så som det ofta är i Östersjön nu för tiden. Men här i Upplands skärgård omsätts också forskning och kunskap i olika åtgärder. Vi vet ju en del om vad man kan göra för ett friskare hav. Och idag får vi några exempel på det. Ja, god morgon och välkomna. Detta är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
Och jag heter Lena Näslund och sitter i en roddbåt inne i Östanfjärden med mätinstrument som vi ska titta på snart.
Snart ska vi till Lena, och i övrigt känns det som att stora delar av programmet handlar om att lösa olika mysterier. Vargforskarna Camilla Wikenros och Barbara Zimmerman undersöker en plats där en sändarförsedd varg uppehållit sig. I och runt en bäck finns rester av en älg.
Nu har du hittat något i vattnet.
Här har vi lite inälver här i den här lilla ån.
Den har dragit, vargen har dragit inälvorna hit för att bli av med dem.
Ja, inte för att bli av med dem, men sen är det inte säkert att det är vargen, utan det är ju många andra djur som nyttjar de här resterna som blir kvar när vargarna har käkat. Och sen brukar ju de gå och ha sina dag- och nattläger kanske några kilometer härifrån. Och sen går de tillbaka och äter lite mer. Så ofta rör de sig liksom som lite stjärnmönster. Och då kommer det ju också korpar och rävar och mårdar och annat och äter på de här.
Ja, men vargforskning innebär en hel del detektivarbete som vi ska hänga med på i ett reportage ungefär 7:20. Vi ska få reda på hur aspar som har ringbarkats kan leva vidare i flera år. Borde inte de förgås av både törst och energibrist? En lyssnarfråga får svar. Och också veckans kråkvinklare Ingrid Engstedt Edfast ägnar sig åt spåning och detektivarbete. Någon har röjt runt i hennes hus, men vem?
Inga upprutna fönster eller dörrar. Men luckan till kakelugnen var några centimeter på glänt. Det var aska och sot på golvet. Och inte bara där, utan i princip på varje fönsterbänk och fönsterlist. Googlar frenetiskt för att hitta ett rimligt svar. Allting pekar mot en kaja eller möjligen någon annan typ av fågel. Kollar med min kompis igen. Nej, inga fjädrar, ingen fågelspillning och inga sotiga fönsterrutor.
Ett mysterium att lösa. Naturmorgon kan man höra av sig till på naturmorgon@sverigesradio.se om man har något på hjärtat. Och så finns vi på sociala medier också, och bilder och så, det kan man hitta inte minst på webben. Där finns bilder på en roende Linda Kumblad som är systemekolog. Och Lena Näslund, ni sitter i en roddbåt vid någon sorts mätinstrument inne i Östanfjärden i Upplands skärgård.
Vi har ankrat vid en boj som är fäst vid ett mätinstrument som Linda tar upp. En lång observator står det på den. ett långt rör.
Ja, precis. Det här är en turbiditetslogger, alltså en grumlighetsmätare kan man säga. Det är viktigt för oss att se hur grumligheten varierar över året och förstå vad det kan bero på. Och vi tar ju vattenprover som vi tar till laboratorium och analyserar en gång i månaden. Men det är inte tillräckligt ofta för att riktigt förstå det här med grumligheten. Så därför har vi ett instrument som loggar grumligheten en gång i timmen här ute.
Och så kopplar det då till massa andra faktorer?
Precis, och då ska vi koppla det till nederbördsdata och vinddata och olika typer av saker som skulle kunna påverka grumligheten.
För grumligheten, det är liksom ett av grundproblemen inne i den här viken.
Ja, och tyvärr i många grunda vikar. Så det här är ett generellt problem, men det är kanske lite extra illa här i Östanfjärden. Och grumligheten gör ju att det blir mörkt i vattnet. Och är det för mörkt där nere vid botten. Då kan inte växter klara sig. Och, så det är ju ett av de stora problemen här. Att växtligheten har försvunnit och då trivs inte fisken längre.
Mm. Vi kanske ska sätta tillbaka mätaren ner.
Det kan vi göra.
Så den får fortsätta ja,
mäta
grumligheten. Ja, för man ser ju så här, på hösten så brukar det ju vara väldigt klart i vattnet.
Mm. Precis. Och det såg vi när vi var där ute. Det var klart i vattnet, men här är det helt grumligt. Trots att det bara är 2 meter. Och man ser inte ens botten när det är 1 meter djupt.
Nej. Men du, då har vi gjort som tv-kockarna att vi har förberett lite. Och då kan vi ju titta på de som fanns här förut och nu bara liksom hänger sig kvar längst ut där det är klart vatten.
Precis, i det här sundet där vattenomsättningen är ganska så stor ändå och det är relativt grunt. Där hittar vi den här kransalgen då. Mm. Och som du känner så är den alldeles
sträv.
Ja, sträv och lite hård. Och det beror på att den lagrar in kalk faktiskt. Mm.
Just det, och de här har alltså täckt bottnarna som hela ängar.
Ja, precis. Och det kan man fortfarande se i en del grundavikar som fortfarande mår bra. Där hittar man fina ängar av såna här kransalger.
Och vad har de för betydelse då?
Ja, de bygger ju upp en hel miljö på botten där. Växer så här och så kan småfisken simma runt emellan grenarna.
Just det, de är så styva så där. Så
precis, så den bygger upp ett tredimensionellt habitat eller miljö där. Och så finns det mycket smådjur som lever i den här som småfisken äter utav naturligtvis. Mm.
Just det. Men du, i stora delar av viken så finns det nu för tiden ingen växtlighet alls.
Nej, precis. Men ut med kanterna, nära stränderna och så hittar vi den här borstnaten. Hittar vi den då? Där har vi borstnate. Den är relativt vanlig då, där det är lite grundare och ljuset fortfarande når ner en bit.
Just det, och den har ju en helt annan karaktär. Ja. Mer som liksom ett tunt grässtrå eller vad man ska säga.
Ja, precis.
Och den söker sig då upp till ytan.
Ja, den här kan växa sig väldigt hög då, så att den klarar sig bättre när det är grumligt vatten. Och den här duger ju hyfsat bra för småfisk också att leva ibland, men inte riktigt lika populär som kanske kransalgerna är.
Mm. Och inte kanske särskilt populär. Vi har ju kommit längre in i viken nu, så nu ser vi ju liksom människorna som bor runt den här grunda viken. Mm. Och som vi ser att de vill använda den till att köra båt.
Ja.
Bryggor och båtar.
Ja.
Bada.
Ja, precis. Ja, det är ju faktiskt något vi undersöker lite kring våra vikar som vi jobbar med. Hur folk nyttjar vikarna och hur man upplever att de har förändrats över tid. För det är jätteviktig information för oss så att vi jobbar med rätt saker. Och också får lära oss lite hur vikarna har förändrats över tid enligt de som har funnits där. Det är många som har bott vid sina vikar 30-40, ibland ännu längre tid. Mm. Och det är ju jättevärdefullt att få prata med de människorna.
Att få veta när förändringarna började ses och sådär.
Mm, precis.
Men du, de här växtligheten som är, väldigt ofta så vill ju människor ta bort den.
Ja, precis. Vattenväxter är ju något som många tycker är obehagligt. Om man badar till exempel, att det slingrar sig runt benen. Eller kanske om man kör båt och det är mycket växter som fastnar i propellern. Så kan det bli ett problem där om man vill ta bort växterna. Men gillar man att fiska så måste man också tänka på att fisken måste ha en miljö att leva i. Och det utgör vegetationen till väldigt stor del. Så att det är viktigt att det finns en bra vegetation i de här grunda områdena också. Mm.
Just det. Och då är det ju så att vegetationen, den behöver solljus.
Ja.
Så då får det inte vara grumligt i vattnet.
Nej, precis.
Och sen fisken behöver vegetationen.
Ja, så allt hänger ju ihop.
Och fisken här har, Alltså fisken har inte försvunnit, för den kan ju simma ut och in i liksom ett utbyte med det öppna havet utanför där.
Precis, så det ser vi att det fortfarande går in både gädda och abborre och andra fiskar också naturligtvis.
Mm, men, ni såg storgädda igår.
Ja, det har plaskat några gånger när vi har jobbat i vassen. Men det har varit mer fisk tidigare. Och det som är mest bekymmersamt är ju att det finns så lite yngel här. Den här viken skulle ju kunna vara en riktigt bra yngelkammare faktiskt.
Mm. För det är de här grunda vikarna som egentligen förser sen Östersjön med
fisk.
Ja,
precis. Man kallar ju ofta de grunda vikarna för Östersjöns barnkammare. För det är så många fiskar som är knutna till de här vikarna för sin reproduktion.
Men du, ni har ju också tittat på det här med båttrafiken. För det är en av de saker som folk säger att de vill använda sin vik till.
Mm.
Det är att åka båt.
Jajamän, ja så är det. Och framförallt att ha båtarna i de här skyddade miljöerna som hemmahamn, som en skyddad hamn. Men det är också en fallstudie som vi gör inom projektet för att identifiera hur stort problem båtlivet, fritidsbåtar egentligen är.
För grumlighet.
Så då har vi gjort många experiment här under sommaren och kört just båt på ett kontrollerat sätt med en känd hastighet över olika typer av bottnar och på olika djup och mätt just om det grumlar upp eller inte. Så att vi just kan ringa in och ge tydliga rekommendationer på vilka djup det är olämpligt att köra motorbåt. Grumlar gör det ju. Men det är också viktigt att man inte begränsar för mycket. För det är klart att vi ska nyttja vår vackra skärgård. Men vi måste göra det på ett hållbart sätt. Och hitta vilka gränser vi har att röra oss inom.
Du, om vi tittar bredvid den här bojen så ser vi att det är ett helt gäng med små bojar som ligger. Vi tar oss till dem.
Ja, det gör vi.
För att kolla varför de ligger där.
Tack så länge, Lena Näslund, fältreporter, Linda Kumblad, systemekolog och projektledare för det här projektet Levande vikar som det handlar om, och de finns i Östanfjärden på Gräsö i Upplands skärgård. Förra veckan handlade hela programmet om trädet asp. Vi fick höra om att aspen är ett snabbväxande träd som växer i kloner. De kan stå nästan som stora buketter i landskapet, och vi kikade på några av de 1300 arter som är knutna till aspen. Vi tittade på aspfjädermossa och poppelsvärmare bland andra. Efter programmet hade lyssnaren Barbro Eriksson i Örbyhus en fråga. Och jag ringde upp Lena Gustafsson, professor emeritus i naturvårdsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, för att få svar. Hej Lena!
Hej.
Hej. Du, så här skriver ju Barbro Eriksson. Hur kan asp som är barkad leva i flera år? Jag har barkat unga aspar som är cirka 10-15 år gamla för att jag vill ha betesmark där. De gamla asparna som står bakom får naturligtvis leva kvar. Men det tar ju mellan 3-5 år innan de barkade asparna dör. Hur kan de leva när de är barkade? Undrar alltså Barbro Eriksson i Örbyhus. Ja, hur förklarar man det?
Ja, det låter ju lite märkligt att de inte dör direkt. Men förklaringen är att aspen producerar näring i fotosyntesen i kronan. Och sen transporteras det ner i yttre delen av stammen. Och när man ringbarkar så tar man ju bort den här yttre delen.
Mm.
Och då får rötterna ingen näring.
Nej. Men då klarar den sig utan näring ett tag då?
Ja, de har ju lite lagrad näring så att de kan hålla igång kanske något år, lite mer. Men det som hände här då var ju att de överlevde lite längre.
Mm.
Och jag tror att Barbro har ju, vilket är jättebra, sparat de stora aspar i närheten. Och jag tror att de här unga asparna, det är ju de som Barbro vill få bort, att de har utvecklats från rotskott från de här äldre. Och då finns det en viss förbindelse med de äldre så att de äldre kan försörja rötterna från de yngre ett tag med näring, men till slut så orkar, så räcker inte det, utan då dör rötterna, och när rötterna dör, då dör trädet.
Så det du säger är att de stora asparna ger någon sorts här, första hjälpen eller konstgjord andning till de små asparna?
Ja, precis så tänkte jag. Konstgjord andning är väldigt bra. Men till slut så räcker inte det, utan rötterna dör. Och det här med ringbarkning är ju ett sätt att lura trädet. Därför när man ringbarkar så stryper man ju just den här näringstillförseln till rötterna. Men rötterna vill ju hjälpa stammen, så att de fortsätter ju pumpa upp vatten och mineralämnen. Och då satsar de inte på nya rotskott. För det är ju det som händer när man hugger ner ett träd. Det sker ju momentant. Då satsar ju trädet på att överleva genom att skicka ut rotskott. Det blir ju enorma rotskottsmängder när man hugger ner en asp. Men när man ringbarkar så lurar man trädet att rötterna ska fortsätta pumpa upp vatten och inte satsa på rotskott.
Ah, så Barbro gör ändå, även om det verkar ta en ganska lång tid för henne, så gör hon rätt, för annars skulle hon ändå få ännu mer asp.
Ja, det här är ju ett sätt som sagt att undvika de här rotskotten, och det verkar väl fungera. Så att det är liksom en klassisk metod som man har kommit fram till sedan länge.
Mm. Men fint också som du säger, Lena, där att hon sparar de gamla asparna, som ju vi har fått lära oss nu är så otroligt viktiga för den biologiska mångfalden.
Ja, en stor eloge till Barbro att hon har sparat de här äldre, för att de kommer ju bli väldigt viktiga, och det är de säkert redan för mångfalden. Och att de får stå kvar och bli riktigt gamla och få den här fina skorpbarken som är så viktig för många olika arter.
Men Lena, det här gällde ju liksom en liten privat betesmark vad jag förstår. Vad betyder det i förlängningen om hur man ska tänka kring asp i skogsbruket då?
Ja, det har ju blivit väldigt bra det här med att lämna stora aspar när man avverkar. Det är ju en naturvårdsåtgärd, men det är också något som är bättre än att hugga ner dem från skogsbrukssynpunkt. Därför när man hugger ner de här stora asparna, om man tar upp ett kalhygge, då svarar ju trädet med enorma bildningar av rotskott. Och det där kan ju bli så mycket att det blir ett problem för föryngringarna. Sparar man de här stora så producerar inte aspen lika mycket rotskott. Så det här är en vinna-vinna situation för den biologiska mångfalden och för produktionen.
Det berättade Lena Gustafsson, professor emeritus i naturvårdsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, om asp. Nu ska det handla om vargforskning. I ett skandinaviskt vargrevir äter vargarna tillsammans då genomsnitt 120 älgar per år. Forskarna vet att de huvudsakligen jagar just älg, men att de också tar en och annan kronhjort, några rådjur och något enstaka vildsvin. Men hur kommer man fram till det här? Ja, det där är ett detektivarbete, inte helt skilt från CSI, ni vet. Crime Scene Investigation, tv-programmet där de letar spår på brottsplatser och försöker hitta den skyldiga. I skogen kan spåren på och runt ett funnet kadaver berätta vilken predator som varit framme. Och genom att följa sändarförsedda vargar både på datorn då och ute i skogen så får forskarna ledtrådar. Vår reporter Karin Gyllenklev följde med vargforskarna Camilla Wikenros och Barbara Zimmermann ut i den norska finskogen.
Nu är vi på väg till ett vargrevir i Norge som heter Ulvåa.
Vi ska inte bara in i skogen och lite sådär planlöst vandra runt, utan det finns ändå någon typ av riktning. Berätta.
Det finns sändarförsedda vargar i det här reviret, och från dem så får vi GPS-positioner, och nu när vi gör en studie där vi vill ta reda på vad de här vargarna äter för någonting, då har vi positionering varje halvtimme. Så vi får väldigt många positioner från de här vargarna, och alla positioner som är inom 200 meter från varandra, de besöker vi i fält. För där har ju vargarna av någon anledning stannat till. Det kan vara så att de har sin dag eller nattlega, eller att de har bara stannat till för att de har lekt eller någon annan aktivitet, eller så har de dödat någonting där.
Camilla Wikenros är biolog vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har forskat på varg i över 15 år.
Fortsätt rakt fram.
Vi åker in på allt mindre vägar i Finnskogen i norra Värmland och vidare över gränsen till Norge.
Jag sticker upp stora grästuvor ur vägen.
Vi åker mot en kartnål som Camilla Wikenros norska kollega Barbara Zimmermann skickat. Hon är professor i tillämpad ekologi på Högskolan i Inlandet och väntar på oss vid kartnålen.
Så vi kan pröva, för där går vi längs myrkanten, och så när vi kommer till bäcken så går vi över. Det är kanske det bästa.
Det låter väl bra.
Vi kan göra det.
Vi börjar röra oss mot platsen där vargarna kan ha tagit ett byte. Troligast en älg. De kan också ta grävling, bäver, skogsfågel eller rådjur för den delen. Men älg är det absolut vanligaste bytesdjuret för varg.
Det som vi har sett hittills är att vargarna dödar ungefär 120 älgar per år, per vargrevir. Lite oavsett flockstorlek, om älgen är deras huvudsakliga bytesdjur. Mm. Men sen, tiderna förändras, och i och med att vi har haft en växande vargpopulation och även att den har förtätat sig i en del områden under de senaste åren, så är det en faktor som skulle kunna göra att vargarnas predationsmönster ändras.
Men det var någon ändring ni har fått syn på vad gäller...
Ja, under de senaste åren när vi har gjort den här predationsstudier så har de resultaten har visat att vargarna slår lite mindre älg än de här 120 som vi oftast har sett tidigare. Och att de dödar en högre andel vuxna djur, och främst då kor, istället för övervägande kalv som vi har registrerat under de förra studierna.
Vi lämnar vägen och vandrar i stiglöst landskap med ängsull och hjortronblad.
Riktiga tuvor. Hopp! Där händer det.
Och rätt vad det är försvinner ens fot djupt ner i en dold blöt sänka. Det är mitt på dagen och vargarna här i Ulvåreviret ligger troligtvis och tar det lugnt på någon höjd nu när det är som varmast.
Ja, där borta är det nog. Se, det är väldigt trampat ner här.
Ja, är det vargtrampat?
Ja, det kan hända, för här är det liksom sti in. Och så är det väldigt nedtrampat hela vägen där.
Och någon liten lukt, en liten doft.
Ja, här kommer det lite.
Men inte så mycket.
Nej.
Vad är det du doftar, Camilla?
Ja, det luktar kadaver. Men det var ju ett tag sedan. De försvinner ju snabbt på sommaren också.
Ja, det gör det.
Så 24 juni, det är några veckor.
Ja.
Ska vi ta oss över ån och kolla,
ja,
eller vad tycker ni?
Ja, gör vi. Absolut.
Mm.
Ja, vi har hår, käke och ingen älg.
Titta där käken, ja, man ser det är tänderna man ser där som...
Ja.
Det är översida. Ja.
Och så ligger det liksom päls så som, ja men, i en lång böj, så som älgen har legat, eller?
Ja, och som den har ramlat då när vargarna har dödat den.
Alltså om man inte förväntade sig en död älg här, då hade man kunnat tro nästan att det bara var så där torrt brunt gräs från en liten gräsklippare som ligger i ett spår här i marken. Men det känns ju självklart att det är päls nu när man är med er.
Men vi får ju se om vi hittar några mer bytesrester, om det är kvar några mer ben och så. För här är ju bara hår och lite käke.
Det kan gärna dra med sig. Ja.
Oj! Farm. Vänta, jag hör dig dåligt när du går ifrån mig.
Jaha, okej. Okay. Jag blir så exalterad, du vet.
Men nu har du hittat något i vattnet.
Här har vi lite inälver här i den här lilla ån.
Den har dragit, ja. Vargen har dragit inälvorna hit för att bli av med dem?
Ja, inte för att bli av med dem, men sen är det inte säkert att det är vargen, utan det är ju många andra djur som nyttjar de här resterna som blir kvar när vargarna har käkat. Och sen brukar ju de gå och ha sina dag- och nattläger kanske några kilometer härifrån. Och sen går de tillbaka och äter lite mer. Så ofta rör de sig liksom som lite stjärnmönster. Och då kommer det också korpar och rävar och målar och annat och äter på de här.
På något sätt har inälvor kommit ner här i den här bäcken som vi precis klev över. Alltså det ser ut som typ en grå gammal plastpåse som ligger ihop.
Jag trodde det var en kvist, men jag hörde ett drippa in i honom.
Vad var det? Ett ben som du plockade upp?
Ett drippbein ifrån älgen.
Du skulle hitta en pinne och peta med, så var det ett revben.
Nu. Men vad är det här?
Det är...
Ja, men är det bommen?
Ja, det är bommen. Ja. Ulvene spiser ikke vomma, så det blir liggende igjen på plassen.
Tänderna och storleken på käken avslöjar att det är en vuxen älg vi hittat resterna av. Den dog för 2 veckor sedan ungefär. Men när man samlar in data till predationsforskning, då väntar man inte så länge med att besöka en potentiell kadaverplats.
Vi vill inte gå dit för tidigt för att störa dem, men vi vill inte heller gå dit för sent, för att då blir det väldigt svårt att klassa det som är en vargdödad eller är det någonting som vargarna har ätit på men som har dött av någon annan anledning.
Mm. Vad är tecken på säkert vargdödat då?
Säkert vargdödade, då ska vi helst kunna se en pipblödning. Och det är att vargarna, de dödar sina större bytesdjur genom att de sådär hugger dem i halsen. Och då blir det en väldigt kraftig blödning. Och på vintern när man har snö så är det väldigt lätt att se den i snön. Att man kan kika runt och sen kan man liksom gräva sig ner lite och se liksom den här pipblödningen som har runnit ner genom snön. Och det här kan man ibland också se på sommaren, men som nu när vi är väldigt blöt terräng så är det nästan väldigt svårt att hitta.
Ulvåa vargrevir, där vi är, ligger både i Norge och i Sverige. Och Barbara Zimmermann och Camilla Wikenros jobbar tillsammans med ett forskningsprojekt som heter Gränsevilt. Ett projekt som tittar på förvaltning över gränser.
Inte bara landsgränser utan länsgränser, till exempel i Sverige och kommuner och fylken i Norge, och jobba med den problematiken. För att de här vilda djuren, vargar, älgar och järvar, det är inte så att de bryr sig om de här olika gränserna som människor har ritat upp.
Vad kan det vara, om man inte är insatt i det här, vad kan det vara för problematik då i och med att vargarna struntar i landsgränserna för förvaltning och så?
Ja, alltså en problematik är runt själva ulveförvaltningen, hvor man då har olika målsättningar på hver sida av gränsen på hur många ulver det ska vara både i Norge och i Sverige. Så vi förvaltar dem olikt och har olika mål, och så har vi då revir, ulverevir som sträcker sig över gränsen. Och då är det liksom spörsmål, gäller det någon svensk förvaltning eller norsk förvaltning för dem? Det är den typen av problemställningar. Men så har vi också en annan typ av problemställning som inte gäller ulven direkte men indirekte, och det är älgen. I detta område där vi är nu så har vi en träckande älgbestand, eller en vandringsälger här. Så de har gärna sina vinterområden på svensk sida. Och så vandrar de in på norsk sida. Så här...
Det är sommartillhållet är här.
Här är vi nämligen, ja. Det är inte bara sommar, men den blir här utöver hösten. När jakten börjar så är älgen fortsatt här.
Ja, de här vandringsälgarna då som flyttar sig är på lite olika ställen. Då blir det ju också att kanske inkomster då från jakten hamnar på ett ställe. Medans betesskador då på tall hamnar på andra ställen. Så att liksom, och det här om man är skogsägare eller jägare, att liksom de här inkomster och utgifter inte alltid hamnar i samma geografiska områden. Och det gör ju inte att förvaltningen underlättas.
Gränsevilt tar bland annat fram underlag, till exempel hur stor andel av älgarna som vandrar och hur många som blir tagna av varg. Den älg vars liv tog slut här vid ån in till myren är ett exempel. Även om det inte fanns spår kvar under vårt besök nu, så har Barbara Zimmermans kollegor varit här tidigare och kunnat bekräfta att älgen blev vargdödad. Myggen äter på oss när vi vandrar tillbaka över myren. Intill våra fötter växer köttätande sileshår med röda tentakler. Och innan vi lämnar Ulvåa-reviret kan vi känna av topppredatorns närvaro en sista gång.
Här är ju, ser man ju, eller tycker man sig se i alla fall, vargspår.
Det kan gå till mossan.
Sjunkit ner i.
Ja, det kan vara det från i natt. Att man har varit här. Det är helt färsk. Du ser liksom, det är liksom... Det här vegetationen har inte...
Rese.
Det var vargforskarna Barbara Zimmermann, professor i tillämpad ekologi vid Högskolan i Inlandet i Norge. Och Camilla Wikenros från Sveriges lantbruksuniversitet, som tog med vår reporter Karin Gyllenklev på sitt fältarbete. Och foton finns på vår hemsida sverigesradio.se/naturmorgon. Och på tal om de skandinaviska vargarna. Nu är det ju också klart hur många vargar som får skjutas i licensjakt kommande vinter. Det handlar om 75 vargar i Värmland, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Dalarna. Och det är länsstyrelserna som tar de här besluten. Och i dem så står det att syftet med licensjakten är att begränsa den negativa påverkan som täta vargstammar kan ha på människor som bor i områden med mycket varg. Jakten startar 2 januari 2023. Och förra året beslutades det också om licensjakt på totalt 33 vargar var det då. Och i slutändan var det 28 djur som fälldes i vintras. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Vi ska snart ut i en roddbåt till vår fältreporter i Högklykeviken i Upplands skärgård. Men först ska vi ägna oss lite åt en dikt. Anita Eriksson i Västerskägga på Värmdö skriver dikter då och då om hon har varit med om någonting särskilt. Och det gjorde hon på dagen idag för 20 år sedan. God morgon, Anita.
God morgon.
Vad var det som hände 1 oktober för 20 år sedan?
Ja, det kom en stor flock på himlen. Och att jag har aldrig sett så stor tranflock någon gång. Det var 3 plogar i varandra. Alltså det var som, och lågt flög de. Det var så mirakulöst. Så att det släppte den inte. Det stod kvar inuti igen. Hela kroppen var fylld av denna händelse. Och då blev det den här dikten. Och det blir ofta när jag står och diskar. Man blir varm om händerna och då går det upp i hjärnkontoret. Och så börjar de första stroferna att komma. Och sen bara det ger sig.
Får vi höra?
Ja, tack. Vi grävde i vårt grönsaksland på oktobers första dag. Då hördes något från skyn och vi höll upp ett slag. Där kom det, alla 100, i en tredubbel plog. Det skiftade och bytte plats. Så att det starka drog. Det tonade och flöjtade så stämningsfullt och skönt. Ja, som av orkesterklang blev våra huvuden krönt. Nu flyttar våra tranor i rak kurs med förlig vind mot söder i strålande sol som än värmer vår kind. I vår det kommer tillbaka till oss här i nord. Starka, tuffa tranor med ett oändligt mod. För tänk, att flyga över land och hav för att få möta ljuset. Att flytta sen mot syd igen, rakt över skägga och paradishuset. Tack.
Ja, det är vi som ska tacka. Anita Eriksson, ha en fortsatt fin dag.
Tack, och så glöm inte 7 oktober, för då är det Birgitta. Och då kommer Brittsommaren.
Ja, oh, det håller vi tummarna för. Hej då, Anita.
Hej då.
Hej då. I Västerskägga på Värmdö. I Upplands skärgård i Högklykeviken eller Östanfjärden, vilket man vill, finns Lena Näslund och Linda Kumblad. Och det handlar ju om hur vi ska bli kvitt den här grumligheten som ofta finns i de lite grunda vikarna i Östersjön. Och det finns massa olika projekt där, Lena.
Mm. Ja, Linda jobbar ju nu med ett projekt som heter Levande vikar. Som handlar om hur man ska kunna liksom skruva tillbaka miljötillståndet till ett bättre, klarare vatten. Få tillbaka fiskföryngringen och växterna som vi tittade på tidigare. Och nu så håller ni både på med verklig grundforskning, att liksom ta reda på hur funkar vassarna, vad har de för betydelse, vad gör det för skillnad om man klipper den eller låter den vara, vad händer om man kör båt i vikarna, och ni mäter liksom grumligheten, hur den förändras när det blåser eller beroende på temperatur, ja, massa olika faktorer, nederbörd och sådär. Och själva tanken är alltså att ni ska komma till väldigt hands on. Okej, vad kan vi göra för att göra det bättre?
Mm.
Och då är de här 4 bojarna, små bojarna som vi ligger vid nu, de är en sån sak som man kanske kan göra.
Precis, här gör vi ett litet experiment för att undersöka om vi kan binda fosfor till botten, till sedimenten.
Mm, och fosfor, det är alltså näringsämnet?
Ja, det är ett av de huvudsakliga näringsämnena som orsakar övergödning. Och det finns ju väldigt mycket fosfor i vattnet och i sedimentet. Och det skulle kunna bindas mer till sedimentet och ta undan fosforn från vattnet då och minska övergödningssymptomen.
Mm. Och fosforn, den kan komma ifrån avloppen från de som bor runt omkring eller från jordbruksmark eller?
Ja, precis. Det kommer ju naturligt näringsämnen från omgivande markområden. Och i det här området så är det ju väldigt mycket skog, och det är ju en naturlig bakgrundsbelastning. Men sen kommer det lite extra ifrån avlopp eller jordbruk eller andra aktiviteter som vi människor gör. Och den andelen antropogen eller mänsklig påverkan, den är ju olika i olika områden naturligtvis.
Mm. Så det kan man jobba med, att liksom minska tillflödet. Mm. Men sen finns det ju en massa här då.
Ja, precis. Dels så kommer det också en hel del näring utifrån öppna Östersjön som är väldigt övergödd. Men sen har det ansamlats en massa näring i den här viken och i grunda vikar generellt, så ansamlas det massa näring. Och om inte den binds till sedimenten utan håller sig kvar i vattnet, då får vi ett övergött tillstånd. Så det vi försöker undersöka då, det är om vi kan hitta en bra metod för att binda den här fosforn som finns i systemet i vattnet och binda det till bottnarna istället.
Och hur gör ni då?
Ja, då försöker vi att undersöka om vi kan använda en ganska välkänd sjörestaureringsmetod där man tillsätter en aluminiumlösning till vattnet eller sedimentet som binder fosfor och sedimenterar ner och stannar där i sedimentet. Och det har vi även prövat i någon annan, i Björnefjärden då, som jag jobbat förut med, som är en stor och djup vik. Men man har aldrig tidigare gjort det i sån här grundmiljö. Så då är det jätteviktigt att vi undersöker och gör det här försiktigt först, så att vi får reda på om det fungerar bra även här och inte tar några risker helt enkelt.
Mm, just det, för det är alltså meningen att det ska bli kvar på den plats där man stoppar ner det, så att säga.
Ja, precis. Och den här bindningen som aluminium och fosfor gör, den är ju väldigt stabil om inte det blir väldigt, väldigt surt eller väldigt, väldigt basiskt. Så det är väl det vi ska undersöka, om de förhållandena kan uppstå i en sån här miljö. Men är det en stabilt pH och så ska det inte vara några problem.
Just det. Och om det nu visar sig att det funkar bra här, då är det alltså en sak som man skulle kunna göra över större delar av viken?
Ja, den här viken är så pass liten, så då skulle man ju kunna använda den metoden här och antagligen få tillbaka ett relativt klart vatten ganska så fort. Så det skulle vara en bra åtgärd på en sån här plats om det visar sig att den fungerar.
Mm. Men om du tittar framåt då, vad tror du att det kan finnas mer då för verktyg som ni kan stoppa i den här verktygslådan som ni vill kunna liksom skicka ut till människor som bor runt såna här grunda vikar?
Ja, rent generellt så handlar det väl kanske till viss del att kunna binda fosfor i bottnarna. Det är en viktig åtgärd. Sen är det det här med muddring, om man har öppnat upp och blottlagt nya ytor, att man kanske kan laga de här såren på något sätt. Det är en annan åtgärd som vi behöver undersöka och se om vi kan få till. Mm. Andra åtgärder.
Och kanske tänka sig för innan man muddrar igen.
Ja, precis. Komma med rekommendationer där om man verkligen måste muddra eller kunna göra det på ett försiktigt sätt i alla fall. Men sen så handlar det ju förstås också om att begränsa näringstillförseln från omgivande landområden om det behövs. Också kanske kan handla om att införa vissa begränsningar eller rekommendationer om hur man kör båt i de här känsliga områdena. En annan åtgärd som kanske kan vara nödvändig, det är väl att införa fiskeförbud eller fiskfredning då i de här miljöerna för att få tillbaka rovfisken som är så viktig.
Just det, som också bidrar till att hålla vattnet klarare.
Ja.
Alltså, det känns ju lite hoppfullt att kunna få lite verktyg i den där lådan, samtidigt som det känns väldigt hoppfullt här där vi sitter i båten. Och solen har inte bara gått upp utan också gått upp över molnskärmen. Så vi vänder våra ansikten mot den första oktobersolen 2022. Tack Linda.
Ja men tack Lena.
Wow. Ja men tack båda två, Lena Näslund och Linda Kumblad, som alltså är projektledare för det här Levande vikar och systemekolog på Stockholms universitet. Och som också visar på att vi har så mycket kunskap som vi liksom kan använda, även om det är ganska komplicerat det här med havsmiljö. Varje dag dör tusentals smådjur. De faller offer för rovdjur. De kan bli sjuka eller påkörda. Och vi accepterar ju det. Men när det sker nära, kanske till och med i ditt eget hem, då blir det där lilla djuret en gäst, om en objuden. Ingrid Engstedt Edfast här om ett oväntat besök.
Det är inte alla möten mellan naturen och människan som är lyckade. Och ibland så kan det bli fel, faktiskt jättefel. Och sluta med en begravning i en brun kompostpåse med en grankvist till tröst. Jag är trött efter att ha jobbat sent. Jag låser upp dörren och går in i mitt hus på landet. Går ut i köket för att hämta lite frukt. Men så himla konstigt. Den keramiklykta som jag har stående på ett skåp, den ligger trasig på golvet.
sopar ihop skärvorna. Går en nattlig inspektionsrunda i mitt hus. Hittar en vas i 1000 bitar på mitt sovrumsgolv. Och i ett fönster en nedsmutsad fönsterbräda. En stressad inbrottstjuv kanske som gått runt i huset, rivit ner saker på jakt efter något av värde. Men allt är tyst i hela huset. Men jag är inte helt ensam, fast det vet jag ju inte då. Tidigt på morgonen går tåget. Ringer en kompis och ber att han ska leta igenom huset när jag är borta. Senare på dagen återkopplar han. Ingen tjuv, inga upprutna fönster eller dörrar. Men luckan till kakelugnen var några centimeter på glänt. Det var aska och sot på golvet. Och inte bara där, utan i princip på varje fönsterbänk och fönsterlist. Googlar frenetiskt för att hitta ett rimligt svar. Allting pekar mot en kaja eller möjligen någon annan typ av fågel. Kollar med min kompis igen. Nej, inga fjädrar, ingen fågelspillning och inga sotiga fönsterrutor. Efter ett par veckor då är jag hemma igen och jag låser med viss bävan upp dörren. Men allt känns som vanligt. Sniffar runt som den värsta blodhund i alla rum. Nej, ingen konstig lukt. Som en sista utväg så ber jag en annan kompis som har en hund att komma på besök. Och den stora jämthudden skuttar glatt omkring utan att egentligen veta vad han ska göra. Men plötsligt visar han ett intresse för en hög med uppställda tavlor lutade mot varandra. Hundens ägare börjar försiktigt plocka ut tavla efter tavla. Och mellan två tavlor finns något med en mycket svart päls. En ihoptorkad och nästintill mumifierad ekorre. Glad att få en lösning men ändå med ett sting i hjärtat. Det är över att ekorren hade fått ett så tragiskt slut. Nästa dag begraver jag honom i en skreva under en stor sten uppe i min skog. I en kompostpåse av brunt papper. Omgiven av mossa med en grankvist och så några kottar. Tänker att han i alla fall fick komma ut i skogen till slut. Och dessutom fick en fin begravning. Säger jag för att trösta mig själv. Tänker på hur mycket djur som kommer nära människor kan betyda. Och hur svårt det ibland kan vara att samexistera. Men inte desto mindre viktigt.
Det var Ingrid Engstedt Edfast i veckans kråkvinkel. Och vi avslutar Naturmorgon med en ny naturfråga. Vi söker en art som är en imponerande flygare och vars namn lånats av en japansk eller romersk monark. Hannen har färg som en sommarhimmel och honan oftast av klorofyll. Av det brokiga mönstret som annars är så typiskt i familjen syns inte mycket till. I Sverige upptäcktes den så sent som för 20 år sedan och i år utsågs den till Skånes egen art i sitt slag. Skicka svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten Naturmorgon 35930 i Växjö i adressen. Vi söker en art som är en imponerande flygare och vars namn lånats av en japansk eller romersk monark. Hannen har färg som sommarhimmen och honan oftast av klorofyll. Av det brokiga mönstret som annars är så typiskt i familjen syns inte mycket till. I Sverige upptäcktes den så sent som för 20 år sedan och i år utsågs den till Skånes egen art i sitt slag. Rätt svar på förra veckans fråga var vildapel och vinnarna var Anna Lundgren i Haverdal, Sven Reftel i Göteborg och Pia Lagerlöf i Orrefors. Tidigare i morse berättade Arne Hegeman om berguvars matvanor och långa klor.
Berguv är också en av de få arter som vi har som kan faktiskt äta igelkottar. De klorna är så långt att de kan döda en igelkott även om de har taggar.
Mm. Arne berättade också att en häger kan verka ofarlig, men den kan vifta så mycket med sin långa hals och sin stora näbb att om man behöver handskas med den kan det vara bra att ha skyddsglasögon. Hela programmet, om man missade detta, går att höra igen på sverigesradio.se/naturmorgon och i appen SR Play. Nästa vecka ska vår fältreporter ägna sig åt ovanliga lavar som gulvit blekspik och ännu ovanligare svampar. Röksvampen solljordsstjärna har bara hittats på två platser i hela landet. Klövberget i Tyresö utanför Stockholm är en av dem. Så dit beger sig Karin Gyllenklev. Nu återstår väl bara att säga att vi som gjorde Naturmorgon idag den 1 oktober var producent Helena Söderlund, tekniker Martin Tumolin, fältreporter Lena Näslund och jag heter Jenny Berntsson-Juvall. Ha en bra lördag. Hej då. Thank you.